hjärta, se vem du verkligen är. Du är min far och jag är ditt barn. Jag vet att du älskar mig. Var i din närhet, höra dig tala, det är det enda för mig. Var i din närhet, höra dig tala, det är det enda för
ljud här då. Nu har vi ljud. Välkomna hit. Det är roligt att se er här. Jag tror att det är någon som är här för första gången som kom igår när vi hade öppet hus här och kände speciellt välkommen. Vi har under hösten beslutat att följa apostlagärningarna. Ta bit för bit där fram till det med det tionde kapitlet. Och idag är det då det femte kapitlet i apostlagärningarna som vi ska läsa från. Jag tror att det vore bra om vi ställer oss så får vi strömma genom kroppen lite. Jag börjar i kapitel 4 och från vers 32. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och la ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov. Josef, en levit från Cypern som apostlarna kallade Barnabas, det vill säga tröstens son, sålde också han en åker han ägde och kom och la ner pengarna framför apostlarna. En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. Men med hustruns vetskap tog han undan en del av köpesumman och kom och la ner resten framför apostlarna. Då sa Petrus: Ananias, hur har Satan kunnat fylla ditt hjärta så att du försöker lura den heliga anden och tar undan en del av pengarna du har fått för din jord? Var det inte din så länge du ägde den, och förfogade du inte över pengarna när den var såld? Hur kunde du då komma på tanken att göra så? Det är inte människor du har försökt lura, utan Gud. Vid de orden föll Ananias död ner, och alla som hörde på greps av stor fruktan. De yngre männen svepte honom, bar bort honom och begravde honom. Omkring 3 timmar senare kom hans hustru dit utan att veta vad som hade hänt. Petrus vände sig till henne: säg mig, var det allt ni fick för jorden? Ja, det var allt, svarade hon. Men då sa Petrus: hur kunde ni komma överens om att utmana Herrens ande? Du hör stegen utanför dörren. Det är männen som har begravt din man, och nu ska de bära bort dig. I samma ögonblick föll hon ner framför honom och dog. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort henne och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan grep hela församlingen och alla som hörde talas om denna händelse. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Kan vi också passa på när vi står att vi stämmer in i kyrkans bekännelse? Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans infödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitt. Inget ljud än. Jag kan testa den knappen längst upp och se om det händer någonting där. Dra ner ljudet nu, Olof. Prova vi nu då. Nu kom det. Det finns flera knappar på den här. Jag tänkte visa lite filmklipp för er idag, men eftersom det gick så dåligt med det tekniska förra gången, förra söndagen när vi skulle ha det lilla filmklippet, så tänkte vi göra det här filmklippet live istället. Och då måste ni hjälpa mig, så nu är ni liksom slutaren och då sluter ni era ögon allihop. Nu sluter ni era ögon. Har alla slutit sina ögon? Så kommer jag säga till när det är dags för er att öppna dem och ta del av den här filmscenen. Varsågod och se.
Ja, alltså ytterst ute så kommer jag alltid tycka så här. Men innerst inne tycker jag något helt annat.
Varsågod och blunda. Hängde det med? Det gick lite fort här. Jag tror vi tar den här filmscenen en gång till. Är ni beredda allihop? Varsågod och se nu.
Ja, ytterst ute så tycker jag så här. Men innerst inne kommer jag alltid tycka något annat.
Blunda. Tack. Applåd för skådespelaren Johannes Tirén. Den här var tagen ur en, jag ser att Lasse Gunnevall ler stort här. Det här är taget ur en film av Galenskaparna som heter Stinsen brinner. Och det är varmt om hjärtat för Lasse bland annat, vet jag. Det är ett spännande uttalande. Ytterst ute kommer jag att hålla fast vid detta, men innerst inne tycker jag någonting annat. Det här är en lite grusam text att predika över på ett sätt. Jag antar att ni kipp efter andra lite grann. Jag tänkte på slutet kommer här. Så lyder Herrens ord. Och så ska man säga det här. Gud, vi tackar dig. Var det lätt? Jag pratar med en erfaren gammal kristen som säger det här är en text som jag många gånger helst hoppat över och inte behöver läsa. Vi har valt temat att leva på ytan som ett sätt att försöka tolka vad den här texten säger, vad den här texten handlar om. Och jag tänkte börja med att fundera över bilden av Gud. För en tid sedan så fick jag den ärligaste och tydligaste deklaration av tro som jag nog fått på länge. Det var en person i 20-25 års åldern som uttryckte det ungefär så här att jag kan nog inte kalla mig kristen, men jag tar en del av kristendomen och sen plockar in lite en annan del och lite en annan del och någon annan del. Och det är många som gör så idag. Vi kallar det här postmodernitet. Det är många som gör så här idag. Jag tror det är många som kanske inte är så medvetna om det. Framförallt inte skulle kunna uttrycka så tydligt. Men ungefär så här var orden. Jag vet inte om jag kan kalla mig kristen. Men jag tar en del av kristendomen och så plockar in någon annan del. Och någon annan del och någon annan del. Jag brukar försöka åskådliggöra det här för konfirmanderna. När jag pratar om hur vårt handlande har förändrats. Förut hade man lanthandeln. Och hur funkar det då? Jo, man kom till lanthandeln och så sa man jag ska ha 1 kilo korv. Okej då, kanske 1 kilo falukorv. Och vad fick man då? Jo, han som stod bakom disken tog fram 1 kilo falukorv och la på disken. Och varsågod. Ja, så ska jag ha 1 kilo kaffe. Ja, men då tog han bakom disken fram 1 kilo kaffe och ställde på disken och sa varsågod. Hur ser det ut idag? Vi går till storköp. Vi kör fram våra kundvagnar. Och vi ska köpa korv och vi köper den där, vad är det nu den heter? Vad heter den? Känner ni igen reklamen? Det finns massor av olika korvsorter och vi har italienska och spanska och ryska och, nej, men alla möjliga korvsorter och man kan välja nästan vad man vill. 10-20 korvsorter att välja bland. Och jag väljer det jag tycker om. Jag kommer till kaffet, jag har 10-20 kaffesorter att välja på. Och jag kan ha snabbpulver eller jag kan ha kokkaffe eller jag kan ha bryggkaffe eller jag kan ha cappuccino eller jag kan ha allt möjligt sånt här. Och det här är en illustration av hur andlighet ser ut också. Förut visste man ett kilo falukorv var ett kilo falukorv. Okej, den förenkling, visst fanns det blandat in annat också. Men ett kilo falukorv var i regel ett kilo falukorv. Ett kilo kaffe var i regel ett kilo kaffe. Och idag så går vi med vår kundkorg och vi plockar in det som passar, det vi tycker att det här verkar bra. Och så lägger man det i kundkorgen och den enas kundkorg ser inte likadan ut som den andras innehållet i dem. Man får till en tro och en Gud som passar sin personliga stil. Och det här tänker jag finns mycket i våra kyrkor också. Det är någon som uttrycker sig lite spydigt att förr i tiden så stod prästen fram i kyrkan och så sa han: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Så kommer man till kyrkan idag och så står prästen fram och säger: trevlig, trevlig, trevlig är Herren Sebaot. Någonting som har gått förlorat. En Gud som är anpassad till att vara trevlig. En Gud som inte stör min personliga agenda. En Gud som anpassar sig, ett slags livscoach eller vad man skulle kalla det för något. Problemet är bara att om Gud finns så kan inte jag forma honom hur angelägen och hur stor tro jag än har. Jag kan inte göra Gud. Jag kan inte göra Gud. Utan Gud presenterar sig som den som är. Wilfried Stinesen, han är en populär författare, kristen författare, andlig vägledare i Sverige. Han har skrivit många böcker. Och redan för 20-25 år sedan, alltså jag tror att det har gått ändå mycket längre idag än vad det var när han skrev det här, så sa han att det vi behöver i Sverige idag, det är det här Kopernikus-undret på nytt igen. Ni som kan historia, vilket inte jag kan, så nu ger jag mig ut lite i tassemarkerna, men min bild av Kopernikus var en som hade insett att det är faktiskt inte så att jorden är tillvarons medelpunkt och solen och allt det här cirkulerar runt omkring. Vi tror nästan det fortfarande, va? Solen går upp på morgonen och den går ner på kvällen och vi står stilla en stund då. Och Kopernikus säger: nej, det är inte så. Utan i vårt, jag vet inte vad han pratar om, han kanske pratar sitt universum, vårt universum, så är det solen som är medelpunkten. Och jorden och de andra planeterna cirklar runt solen. Och så menar Stinesen att det här undret behöver ske igen. Idag lever människan som om det är hon som är i centrum och allt annat cirkulerar runt. Och till och med Gud är med i den här karusellen runt henne som finns där för hennes behov. Som finns det för hennes tillfredsställelse, som finns det för att hjälpa henne att klara livet. Och säger Stinesen, det vi behöver är att se att det är Gud som är själva verklighetens centrum. Det är kring Gud allt cirkulerar. Det är Gud som håller allt samman. Det är Gud som är förutsättningen för allting. Den Gud som är. Inte den Gud jag kan göra eller forma eller skapa utifrån mina tankar. Bibelns perspektiv att Gud är verklighetens centrum. Allt annat inklusive människan cirkulerar runt Gud. Människan finns till för Guds skull, inte Gud för människans skull. Och läser ni bibeltexter så märker ni att det här är ett väldigt tydligt perspektiv. Jag har stannat ofta inför psalm 103 nu när jag har varit och hälsat på människor. Psalter 103. Vad står det där? Jo, det står att människans liv egentligen är så futtigt. Det är som ett grässtrå. Det vissnar ner och dess plats vet inte längre av det. Vilken skarp bild. Dess plats vet inte längre av det.
Det är människans liv. Och så står det att Gud är av evighet. Den som var, den som är, den som kommer att vara. Gud i centrum. Jag tycker att den här texten i Apostlagärningarna 5 skakar om all annan förståelse av hur det ligger till. Och då tar vi nästa perspektiv, att leva på ytan som människa. Att leva på ytan som människa. Kommer ni ihåg det här citatet nu? Det gör inte jag, så jag får läsa här. Ytterst ute kommer jag att hålla fast vid detta, men innerst inne tycker jag någonting annat. Att leva på ytan. Att visa ett yttre, att visa en utsida. Vad var problemet med Ananias och Safira? Ja, det var just att de ville leva på ytan. De ville visa någonting annat än vad de egentligen var. Vi läste så här, vers 3 och 4 i kapitel 5. Då sa Petrus: Ananias, hur har Satan kunnat fylla ditt hjärta så att du försöker lura den heliga anden och tar undan en del av pengarna du har fått för din jord? Var den inte din så länge du ägde den, och förfogade du inte över pengarna när den var såld? Hur kunde du komma på tanken att göra så? Det är inte människor du har försökt lura, utan det är Gud. Vad betyder det här? Jo, nyckeln tycker jag ligger i vers 4. Jorden var din så länge du ägde den. Du förfogade över pengarna när den var såld. Hur kunde du komma på tanken att göra så? Vad var det som hade intaget, gripit Ananias och hans fru? Och det var två saker: girigheten och lögnen. Och det här är parhästar som ofta följs åt. Girighet och lögn. Lögnen har med ytan att göra. Vilken bild vill jag att andra människor ska ha av mig? Alltså det här hade vi kunnat slippa i Apostlagärningarna om det hade varit så att Ananias hade sålt sin egendom och sen sagt: ja, men 70% vill jag faktiskt ha kvar för mig själv, men 30% kan jag tänka mig ge mig till församlingen. Och så gå till Petrus och säga: Petrus, vi har sålt en egendom och det här kapitalet hade jag tänkt ha kvar, men det här vill jag ge till församlingen. Och då tror jag Petrus hade räckt fram näven och som sagt: tack Ananias, heder åt dig. Det för att det hade varit ett ärligt agerande, och det hade varit en uttryck för generositet och givmildhet. Men vad gör Ananias? Jo, han säger: jag har sålt egendomen och jag vill ge det här till församlingen. Varför? Ja, det är klart att ge anseende. Det är klart att det är prestige. Det är klart att det får en plats. Ananias, han sålde och han gav åt församlingen. Kanske vi skulle välja in han i styrelsen. Va? Mötet med Guds helighet blev förödande. Peter Halldorf kommenterar så här: vi rycks ur idyllen. Vi kan låtsas, men Gud är inte på låtsas. Vi kan låtsas, men Gud är inte på låtsas. Det är Gud du försöker lura. Och jag undrar varför det här behöver stå där. Jag har inga bra svar. Det jag möjligen skulle kunna tänka mig är att Gud behöver statuera exempel. Inte så här att ljug så kommer det här att hända. Det här är, ska se om jag ska komma in här eller? Nej, lite senare. Ljug så kommer det här att hända. Så är du död. Inte det exemplet. Utan att visa att det är på allvar. Gud leker jag inte med. Gud vet vad som finns bakom kulisserna. Gud vet vad som döljer sig bakom ytan. Och kanske det behövdes en markering i den nya tidiga församlingen för att inte hela kristenheten skulle bli korrumperad. Att det skulle bli ett inbyggt genetiskt fel. Det går an att leva på ytan. Det går an att ha skenet, men att sakna livet. Att någonstans behövde det markeras att det här handlar om verkligt liv. Och det här handlar om verklig Gud. Förstår ni tankegången? Att redan där får bli tydligt att Gud är ingen snäll Gud. Gud är ingen trevlig Gud. Utan Gud är en helig Gud. Och vi ser effekterna, det skapar fruktan i församlingen. Och där har vi den betydelsen av ordet gudsfruktan, som inte är att gå och vara shake, gå och vara skraj för Gud. Aldrig kunna slappna av. Utan det handlar om att låta Gud vara Gud. Det handlar om att visa Gud respekten. Det handlar om att ta Gud på allvar. Och låta det märkas i mitt liv. Det är en svår text och vi måste se den i det stora sammanhanget, för annars vågar ni inte komma tillbaka till den här kyrkan nästa söndag. Vi måste se den i sitt sammanhang. Se den i det stora sammanhanget där vi får lära känna andra sidor av denna Gud. Annars lever vi med den här rädslan att om jag gör något dumt så straffar Gud. Vi har ju det här talesättet, somliga straffar Gud direkt, visst är det så? Jag tyckte det var kul, men jag bär det någonstans, det är säkert en 10 år sedan, det var konfaspex på konfaläger och prästen Bertil fick vara med i det här konfaspexet. Han hade väl förmanat en del konfirmander och så här, och så får han ut, jag vet inte om man ska spela golf, jag minns inte detaljerna i det hela, men det var någonting i varje fall som gjorde att prästen Bertil tappade greppet lite grann och så slängde ut en svordom och så puff, lät, och så kom det en blixt och så låg prästen Bertil på backen. Det var deras tolkning av vad kristen tro kan handla om. Det var med glimten i ögat verkligen. Men konsekvensen kunde bli den att vi lever med rädsla för Gud. Och det är inte meningen. Det är inte meningen. Och då tänkte jag få ge er en radda bibelord. Ni får en lapp med er hem sen om ni vill vid dörren. Dagens predikan är upptryckt. Så kan ni läsa vidare de här bibelorden och meditera över, tänka över dem. Så tar det ganska snabbt nu. Och vi börjar med Romarbrevet 5 och 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus stod för oss medan vi ännu var syndare. Det är grundläggande. Gud älskar människan att han sänder Jesus att dö för oss. Och det gör han när vi är de här typerna vi är. Inte för vår godhets skull. Inte för vår rättfärdighets skull, inte hur präktiga vi är. Det var inte det som motiverade honom. Utan just utifrån människans belägenhet där hon behövde hjälp. Så älskade Gud världen så att han sände Jesus att dö för oss medan vi ännu var syndare. Alltså Gud vet ju vilka vi är. Men av kärlek gör han det här. Johannes 8, vers 31 och 32, det är ett viktigt ord. Jesus säger, om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det finns massor av aspekter på det här. Men det är ett otroligt viktigt ord. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det är något annat än att leva på ytan. Det är något annat än att klä upp sig. Det är något annat än att försöka vara någonting för att få ett anseende, för att få en roll, för att få en plats. Det är att våga vara sann. Det här är jag. Det här är jag. Att lära känna sig själv och i den kunskapen och insikten få bli en fri människa. 1 Johannes brev 1 och vers 7. Där säger först Johannes att om någon säger att de inte har med mörkret att göra, då ljuger de ju. Sanningen är inte i dem, för så är det ju att vara människa. Mörkret finns där. Är det någon av er som vågar säga att det inte finns något mörker i ert liv? Någon defekt, någon svaghet? Något vi ska kunna definiera som synd? Är det någon av er som vågar? Upp min hand nu. Jag ser inte någon. Nej. Nej, det är det här att vara människa, va? Det är det här att vara människa. Och då kommer det i vers 7. Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset. Jag var i Holland och predikade igår kväll och jag använde det här bland annat. Och då insåg jag att jag har missat en poäng när jag har läst första Johannesbrevet 1. Därför att i verserna innan så säger Johannes att mitt ärende är att berätta om honom som vi har sett och hört och kunnat ta på. Livet som blev synligt, Jesus Kristus som har varit människa. Och så skriver han, detta skriver vi till er för att vår gemenskap ska bli fullkomlig, tror jag det står. Han vill berätta det för att fler kan komma in i den här trons gemenskap som det är att få vara ihoplänkad med Gud, med hans son Jesus Kristus och med andra som tror. Och så ser jag det står här, om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och det finns det perspektivet till Gud. Stänger jag till och säger att nej Gud, inte ditt ljus in i mitt liv, då stänger jag till för Gud. Jag kan inte ha gemenskap med Gud på det sättet. Men också om jag väljer att mörklägga mitt liv, så är det också jättesvårt att ha gemenskap med andra runt omkring mig. Hänger ni med? Lever vi våra liv på ytan, då kan vi träffas hur många söndagar som helst i kyrkan. Vi kommer inte att komma någonting närmare varandra. Utan att vandra i ljuset är att våga visa det här är jag. Våga vara svag. Inse att jag ibland måste säga förlåt. Och så vidare och så vidare. Och då formulerade jag så här igår kväll och det tänkte jag formulera idag också. Att det inte är mörkret i dig som är farligt. Utan det farliga är när du stänger till och säger att inget ljus in här. Hänger du med? Det är inte mörkret i dig som är farligt. Det är för att den del av oss var och en. Men det farliga är när du inte vågar ta det ljuset. När du inte vågar säga okej, Gud, det är jag. Det är jag. Då riskerar du att också stänga för gemenskap med levande Gud. Vandra i ljuset som han är i ljuset. Och då står det, blodet från Jesus, hans son, renar från all synd. Han tvättar bort det mörka. Renar dig och gör dig fri att möta din levande Gud. Romarbrevet 8:15, det är liksom förlängningen av det här då. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Alltså att måste gå och leva till, men tänk om jag råkar ljuga nu, tänk om jag säger någonting fel och tänk om det slinker ut en svordom och tänk om och tänk om och tänk om. Och så blir jag mer och mer bunden som människa. Mindre och mindre fri att leva. Att kvalificera sig, göra rätt för sig inför Gud. Nej, säger Paulus, det är inte det ni har fått, utan vad har ni fått? Jo, säger han, ni har fått en ande som ger barnets rätt så att vi kan ropa Abba, Fader, Pappa. Barnets rätt att krypa upp i knät. Barnets rätt att få säga pappa, jag älskar dig. Barnets rätt att få leva i närhet. Barnets rätt att få leva i trygghet. Barnets rätt att ha någon som försörjer. Han har gett oss rätten att vara barn. Rätten att ropa pappa, pappa. Och till det kan vi också lägga Jesu ord i Johannes 14 och kapitel 14 och kapitel 15. Jag ska sända hjälparen, den helige ande. Det är det vi ser väldigt mycket genom apostelgärningarna. Hur hjälparen, den helige ande, finns där. Rustar dem, driver dem, hjälper dem. Och namnet är ju så underbart skönt. Hjälparen, den helige anden. Drivkraften i mig att följa Gud. Drivkraften i mig att vara en Jesu lärjunge. Drivkraften i mig att älska. Vet du vad det står i Romarbrevet 5 och 5? Tre verser innan 5 och 8. Snabb matte där. Vet du vad det står? Guds kärlek är ingjuten i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande, hjälparen. Det är häftigt. Sover ni? Guds kärlek är ingjuten i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Det finns resurser. Guds kärlek så oändligt mycket större än min kärlek. Ni får ett citat till av Peter Halldorf. Det här tyckte jag var så underbart skönt skrivet. Den kristnes kamp mot det onda är inte en fråga om att bekämpa den onda anden. Kampen handlar om att låta sig uppfyllas av den goda anden. Är det härligt? Grejen är inte att leva i en ständig kamp mot den onda anden, utan kampen handlar om att låta sig uppfyllas av den goda anden, hjälparen, den helige ande. Och låter du dig uppfyllas av anden, den goda anden, då kommer det att hjälpa dig långt på väg att leva det kristna livet. Kommer ni ihåg filmklippet nu då? Ytterst ute kommer jag att hålla fast vid detta, men innerst inne tycker jag någonting annat. Var det ljus? Ytterst ute kommer jag att hålla fast vid detta, men innerst inne tycker jag något annat. Och då tänker jag så här, att ju mer innerst inne kan närma sig ytterst ute i ditt liv. Hänger ni med? Ju mer innerst inne kan närma sig ytterst ute i ditt liv, desto helare kommer du att vara, desto helare kommer du att uppleva som människa. Det här kallar vi integritet med ett fint ord. Ju mer innerst inne i dig kan närma sig ytterst ute i ditt liv, desto helare kommer du att uppleva som människa. Och desto helare kommer du att uppleva dig själv som människa. Och ju mer av ytterst ute i din bild av Gud som stämmer med innerst inne vem Gud verkligen är, desto viktigare kommer tron att vara för dig. Desto större kommer Gud att vara för dig. Och desto djupare kommer du att vara förankrad i en kärlek som är värd oändligt mycket mer än det vad du någonsin kan föreställa dig. Ska vi ta det här en gång till? Sammanfattningen. Ytterst ute kommer jag att hålla fast vid detta, men innerst inne tycker jag någonting annat. Det är att leva på ytan. Ju mer innerst inne närmar sig ytterst ute i ditt liv, desto helare kommer du att vara och uppleva som människa. Och ju mer av ytterst ute i din bild av Gud som stämmer med innerst inne vem Gud verkligen är, desto viktigare kommer tron att vara för dig. Desto större kommer Gud att vara för dig. Desto djupare kommer du att vara förankrad i en kärlek som är värd allt annat du kan tänka. Amen. Vi ber. Gud, nu ber vi att ditt ord ska få landa i våra hjärtan. Att du ska skapa någonting där. Tack för att du inte vill bara leva på ytan, utan du vill finnas innerst inne i våra liv. Herre, vi ber på nytt det vi sjöng innan. Att lära känna dig, det är vår längtan. Att komma nära dig och att få se vem du verkligen är. Möt vår längtan. Amen. Vi ska sjunga tillsammans. Vi ska sjunga psalmen 2.